Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vad sa du?
Ska vi byta namn?
Ja, kan vi göra.
På podden.
Ja.
Ja,
det tycker jag. Det har vi pratat om.
Ja.
Eller?
Ja.
Vi sa väl så.
Mm.
Vad ska vi hålla det gött?
Ja, vad ska vi heta då?
Ja, men jag tänkte att vi skulle hålla det enkelt, eller?
Ja.
Och de allra flesta känner väl till oss nästan antingen via mig eller dig som namn, liksom.
Ja, vi heter ju något annat.
Ja, precis. Precis. Vi snackar ju om Rudman Mattiasson.
Ja.
Jag tycker det låter lite som en advokatbyrå, men det kanske blir bra ändå.
Ja.
Ja.
Vi testar i alla fall.
Ja, vi kan ju se. Vi kan ju byta namn sen igen.
Ja. Vi är ju inte de som är de som
nej,
håller fast för något.
Nej.
Ja.
Det är så gött, vet du. Jag tänker att vi börjar så.
Okay.
Rudman Mattiasson. Här med döper jag dig. med vatten, eller är det nästan som ett skepp?
Nej, kaffe.
Eller skepp, är det som ett skepp istället? Att vi ska dra en champagneflaska?
I huvudet på varandra.
Ingen överlevde dopsharmonin. Fy fan, vilken dålig stämning. Ja, men det är gött alltså.
Ja, det kanske vi ska göra med champagne.
Ja, ja, döpa oss i champagne. Eller bara börja dagen med champagne.
Ja.
Hålla en hög lägstanivå genom hela dagen.
Ja.
Lite grann som Dag, den gamla serien som de tog bort, som bara finns på norsk kanal 2 nu.
Det är så.
Det har jag ju researchat fram.
Ja.
Mm. Och då hade jag en idé om man kanske kan köpa norsk TV2 ifrån Sverige. Det kunde man inte, för man
inte?
Måste ha ett norskt typ personnummer kopplat till ett norskt visakort.
Okay.
Så jag vet inte riktigt hur vi ska få tag i den. Är det någon där ute som har DVD-erna så får de gärna skicka dem.
Har du en DVD kvar alltså?
Nej, men jag köper den om det blir aktuellt med Dag, kan jag säga. Då är jag först i kön på den.
Snyggt, ja.
Absolut så. Men som sagt, den slutade ju sändas typ 2015. Så. Ja, men den är lika bra då.
Ja.
Jag minns den fortfarande, kan man säga.
Ja.
Ja. Så välkomna hit, Rudman Mattiasson.
Yes.
Podden. Jo, det är ju en podd om fysisk, mental och social hälsa.
Ja.
Ja, och det är det vi jobbar med.
Mm.
Ja. Och det är det vi tjatar om på Instagram också.
Mm.
Björn Rudman på Instagram och du heter Jonathan.Mattiasson.
Yes.
TH. Och vi är mycket för det där. Med hälsa.
Mm.
För vi tycker ju inte att människor ska behöva må så dåligt som man gör. Och vi vet ju också om att det behövs, jag ska inte säga små insatser, för det kommer det inte vara. Men det kommer att vara möjliga insatser för att inte må så dåligt.
Yes.
Det är väldigt lätt att fastna i spiraler och bara hänga med i livet. Och där känner vi att vi har en plats att fylla.
Mm.
Att vi kan hjälpa människor och förstå detta. Då. Det har vi gjort genom ett antal poddar under åren.
Olika namn där också.
Olika namn där också. Amen. Vi gillar det här med namnbyten.
Ja.
Ja. Bara, har du ett varumärke som fungerar? Let's fuck it up!
Precis.
Lite så. Vi börjar med podden om ont då ju.
Ja.
Den finns ju fortfarande kvar för övrigt för de som vill titta på den.
Ja.
1000 avsnitt typ. Inte riktigt, men många. Där det i stort sett handlade om bara smärta. Det var smärta som var fokus där liksom. Och sedan så körde vi återhämtningspodden. Då har vi tvättat på podden emot.
Mm.
Då körde vi återhämtningspodden. För vi kände att men det här är ett jävla ämne. Vi måste lyfta detta.
Mm.
Kan bara folk fokusera på återhämtning så kommer det gå väldigt bra.
Mm.
Men man måste också veta varför man ska återhämta sig. Och vad återhämtning innebär. Va?
Ja.
Körde vi en grej med den.
Mm.
Och sedan så knöt vi ihop säcken med helheten. Då, med Kalorius podcast. Då,
ja.
Som vi tänkte vi skulle ta vidare nu i det här formatet. I Rudman Mattiasson.
Ja.
Och det är fortfarande helhetshälsan, så att säga. Vi kommer jobba med det mentala, vi kommer jobba med det fysiska, även det sociala. Då, liksom.
Mm.
För det är inte en lösning på ett komplex. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem.
Nej. Och vi är ju människor, så är vi komplexa redan där.
Yep. Och det blir väldigt snabbt så att det blir krångligt.
Mm.
När man inte har energi och så helt plötsligt så tjafsar någon hemma.
Ja.
Relationerna blir krångliga tillsammans då med att min oro kanske ökar då inför situationen. Eller till exempel vid covid i samhället eller sådär va. Helt plötsligt så är det en situation som inte bara är bara.
Nej, precis.
Då mår man kanske dåligt. Och när man mår dåligt i det här landet så ska man gå till sjukvården.
Mm.
Men då kan inte de hjälpa till. För det, dels är det för light.
Mm.
Det är inte liksom... ska vi säga, sjukvården inom egentligen alla olika delar är väldigt underdimensionerad och väldigt nedskalad på grund av politiska beslut under väldigt många år. Så att det är väldigt svårt att få hjälp innan det har blivit riktigt, riktigt dåligt.
Mm.
Och det är där vi tänker att här fyller ju podden och våra Instagram eller våra Instagrammar och kommande projekt och liknande, en plats som man ska slippa bli så dålig att du behöver konventionell sjukvård. För väl där så vet vi om att det är ingen bra, det är ingen bra cirkus där.
Nej, precis.
Det är liksom ingen direktör på plats.
Nej.
Och så tänkte vi. Så till vardags kan man väl säga att vi jobbar väldigt, väldigt mycket med samtalsterapi.
Mm.
Väldigt mycket så. Och det betyder inte att vi släpper liksom det fysiska.
Nej. Det är ju så att alltså, många kommer ju hit alltså, av olika anledningar. Just nu så är det många som har just problematik med oro. Har man smärta så kommer ju det också. Med liksom, att man känner sig hindrad, man känner sig orolig inför framtiden. Så att det liksom vävs ju in i varandra i slutändan.
Hela tiden liksom.
Och även sådana som inte har några vad man ska säga, större åkommor utan har det ganska bra, har koll på läget men vill utvecklas inom träning eller personlig utveckling har ju också tankar om oro.
Ja.
Så allt är ju i olika nivåer.
Ja.
Och det är ju det här också att en oro för mig...
Ja.
Eller rättare sagt så här, man jämför sig ofta med vad andra tycker och tänker.
Det
blir liksom att min oro, alltså jag är bara orolig över det här. Ja. Det är ingenting som jag behöver ta hand om.
Nej, vad är det här för någonting? Andra har ju mycket värre än
jag. Precis. Ja. Men det betyder inte att ditt lidande blir mindre för det.
Nej.
Och det är det folk inte förstår. Nej, om vi jämför med liksom en person som varken har tak eller mat över huvudet nu då. Och en person i Sverige. Ja, men vi har olika nivåer på vad som är liksom för vår överlevnad, vad som är viktigt där och vilka saker vi ska vara oroliga över. Så liksom om vi skulle tävla så ja, men då vinner den personen i det landet som jag sa. Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa.
Men det är ingen tävling liksom.
Nej.
Det faktum är att det är en enorm tankevurpa.
Ja, det blir ju det.
Ja. Vi kan inte jämföra. Alltså vi människor, vi får lov att tycka att skit är jobbigt liksom.
Ja.
Alla får göra det.
Ja.
Och det är väldigt subjektivt. Alltså det är ju ditt lidande. Precis. Är det stort så är det stort.
Ja.
Och det går liksom inte. Det är ingen som ska ifrågasätta det. Det är ingen som kan ifrågasätta det.
Nej.
Om någon säger, om en tänk på honom som inte har... Om jag sitter på kontoret och har skitont i huvudet.
Mm.
Och jag har inte sovit, det är stressigt hemma, det är bråk med liksom maken kanske och såna här saker. Och det är dåligt liksom.
Mm-hmm.
Och det kommer någon jävel och tycker, ja men tänk på dem som bor ute på gatan.
Ja.
Vad är det för något? Ja. Och då, vad är det för jävla sätt att förminska hennes lidande liksom? Det funkar inte så.
Nej.
Den ska ju bara ha sin avhyvling. Den personen. Och jag hade den diskussionen häromdagen faktiskt.
Ja.
Och jag blir ju väldigt... Så fort jag hör att det sker en sån jämförelse så blir jag bara pang. Och det måste jag bryta direkt.
Mm.
Att fast du vet, vi kan inte jämföra lidande med varandra. Det är ett tankefel.
Mm.
Och det behöver egentligen inte utvecklas mer så, utan det är bara att förstå att det är fel.
Mm.
Det går inte. Jag hade kunnat utveckla det både filosofiskt och psykologiskt, men, men lidandet sker ju i människan. Det är precis som smärta. Smärta är ju helt subjektivt. Det är individens smärtupplevelse som ska ligga i centrum. Mm. Även om då det finns någon med skelettcancer.
Ja, precis.
Det spelar ingen roll. Så är det. Tack så mycket.
Och det är också samma så här, de människorna vi stöter på som har haft smärta över lång period och har vant sig vid smärtan. Att ja, men det är ju inte så farligt. Det är ju bara en sjua idag.
Ja.
På en 10-gradig skala.
Exakt, för sjuan är bra jämfört med nian.
Ja, precis.
Men det är fortfarande alldeles för högt.
Ja.
Men deras sjua är kanske någon annans 107.
Ja, precis. Ja, så är det.
Ja. Jag har en patient som brottas väldigt, väldigt mycket med det.
Mm.
Det är en ganska talande situation, ganska tidigt. Det här är en kvinna som har väldigt, väldigt, väldigt mycket trauman ifrån uppväxten. Enorm smärtproblematik. Och jobbar galet mycket för mycket.
Mm.
Och hon har haft så svårt att se hennes situation för vad den är. Men frågar jag henne, vad hade du sagt om en anställd hade kommit till dig med den här situationen? Jag hade skickat hem henne direkt.
Ja.
Bra, så vad fan gör du på jobbet?
Ja.
Nej, fast där slutar det funka då, va?
Man kan inte resonera så här.
Nej, men runt henne så gäller inte resonemanget.
Nej, och andra livsregler.
Eller hur? På något vis, va? Så det här har vi ju fått utmana i omgångar.
Ja.
Att hennes livsregler är inte likadana som någon annans.
Nej.
Och nu har vi kommit fram till ett väldigt intressant vägskäl.
Ja.
Där den här smärtan som har varit opåverkbar, väldigt höga siffror.
Mm.
Och det handlar om huvudvärk, så det finns en stark misstanke om att det är en exotisk migränvariant. Mm. Men jag hör också hur hon får igång problemet genom att hon gör för mycket skit hemma.
Ja.
Jag hör hur när hon arbetar med armarna så blir det värre.
Okay.
Och när hon är still, tvingad till att vara still, typ sjuk eller hon har åkt iväg, så blir hon bättre.
Okay.
Och då hör jag ju att här finns det saker att göra. Mm. Problemet är nu då, dels att hon inte anser att hon lever under samma livsregler.
Nej.
För att hon ska inte vara sjukskriven.
Nej.
Då skiter sig allt.
Mm.
Ja, men du vet ju att du vet ju precis som alla andra att de ersätter dig på en vecka.
Ja.
Eller två.
Precis.
Det kommer vara, eller i hennes fall så kommer det vara jobbigt ett halvår ungefär med det företaget. Och sen är du borta liksom.
Mm.
Så är det. Och det här vet vi om. Ja, det vet jag om. Ja, precis. Men just det här att det gäller inte henne. Liksom.
Nej.
Sen har vi då nästa problem då, att den här flyktbeteendet. Att hon måste göra saker för att traumarna inte ska komma ikapp henne.
Mm-hmm.
Och det är så stort att hon hade behövt liksom kanske år.
Mm.
Så jag är liksom, vi är fortfarande i ett akut stadie att hantera hennes vardag.
Ja.
Men i sinom tid så kommer hon att behöva ta hand om detta med en spetsspecialist. Och det kommer inte att bli roligt.
Nej.
För det är mångårigt.
Yes.
Så. Men där har vi då vägskäl.
Ja.
Där vi måste få fram hennes egna värde. Vi måste få fram, hon måste börja, vi måste hitta övningar som får henne till på något vis inse att hon har samma livsregler som alla andra. Att hon har samma rättigheter och samma skyldigheter.
Mm.
Och hon har samma saker som hon ska få göra och inte få göra.
Mm.
Och det är just det här med när det blir olika uppfattningar om vad som är okej och inte.
Mm.
Mitt lidande gills inte.
Nej.
Nej, okej. Okay. Då får man ju ta reda på varför agerar människan så? Att hon säger en sak, men det är också beteende.
Yes.
Beteendet att hon agerar som om lidandet inte är äkta nog för henne.
Nej.
Så hur gör man det? Ja, men då har vi en problematik då med självkänsla.
Mm.
Vi har en problematik med egenvärde.
Mm.
Vi har en liksom permanent sabbad självbild ifrån uppväxten.
Mm.
Det kommer vara jättesvårt att förändra det. Man får lära sig förhålla sig till de jobbiga tankarna som kommer istället. Så att det är andra vägar fram där, va?
Yes.
Men oavsett, fastän det är så här avancerat, vilket är ganska sällsynt, jag har väl en 3-4 stycken sådana här riktiga blypatienter. så är det principiellt samma.
Mm.
Även med de som är alltså mycket, mycket mildare eller har inte gått så långt i sina besvär. Och jag tycker det går också att applicera mycket tidigare innan det ens har blivit tal om besvär. Liksom.
Mm.
Livsregler och såna här saker.
Mm.
Vad är det liksom jag är... Om vi då kommer in på oro då, vilket faktiskt är dagens ämne, så vad är det jag är rädd för?
Ja, precis.
Jag är rädd för att saker ska hända och det får det inte lov att göra. Nej, okej, men vad är det du är rädd för ska hända? Vad är det du är orolig för? Men jag är orolig för att, att de ska tycka att jag gör ett dåligt jobb.
Mm. Det är ju det ofta, att man vill liksom att man ska duga till, man vill vara älskad, man vill vara med, få vara med i gruppen liksom. Och det gör ju att man har lärt sig med tiden här att av olika sätt att ja, men jag behöver göra det här för att duga till.
Ja.
Man har fått olika små kvitton på att ja, men när jag har gjort den här grejen, ja, men då har de sagt att det var bra.
Ja.
Och då fick jag vara med på personalmötet eller jag fick komma med på festen. Och ja. Det var ingen som jag hörde i alla fall som snackade skit om mig.
Mm.
Så rädslan där för att liksom bli utstött till exempel.
Ja, verkligen. Det är ju väldigt stark. Det är en väldigt stark känsla.
Ja, precis. Och vi är ju flockdjur.
Exakt.
Är ju. Så och, att,
och då kan man tänka sig så här, den känslan, rädslan av att bli utstött, den är ju i grund och botten väldigt viktig för oss. För att vi behöver flocken.
Ja.
Så evolutionärt sett, kollar man primitivt sett, så är det naturligtvis viktigt att vi inte blir bortstötta.
Precis.
Ur flocken. Det är det ena sidan på det myntet. På andra sidan på det myntet så tänker jag att det finns viktiga tankebanor att köra.
Mm.
Är det verkligen så att jag kommer bli bortstött ifrån den här flocken om jag inte är bäst?
Mm.
Hur de andra som helt uppenbart är med i flocken eller gruppen, behöver de vara perfekta?
Mm.
Nej, det behöver de ju inte. De gör ju fel hela tiden och man skrattar bara åt dem eller med dem.
Ha.
Oj, då har jag glömt det här. Ha igen.
Mm.
Och så är det bara det liksom.
Mm.
Men på något vis så gäller inte de reglerna mig.
Nej.
Eftersom jag tror att jag ska bli förskjuten i flocken bara för att jag inte är där först, går sist, gör bäst.
Mm.
Och då är ju det är uppfattningen där som vi behöver utmana, som vi behöver jobba på.
Mm. Och det är ju liksom orons funktion, tänker jag, att, alltså, att den ska lösa skit. Vi behöver vara oroliga.
Ja.
Det är ju liksom, funktionen med oro är ju att vi ska säkra vår överlevnad, alltså rädslan.
Ja. Funktionen med oron och stress är ju att höja beredskapen inför ett hot.
Yes.
Då är det ju otroligt viktigt att vi har, alltså att vi har koll på att hotet faktiskt är i nivå med, ska vi säga, beredskapen.
Mm.
Och det är den väldigt sällan idag.
Den är ju det, eftersom vi har många saker säkrade för vår överlevnads skull i alla fall.
Ja, så är det ju. Primitivt sett så är det ju så. Så att i många fall så är det ju en ska vi säga, en avvikande uppfattning om hur stort hotet är och vad som ska hända.
Mm.
Framförallt det. Vad är det man tror ska hända?
Precis.
Och till det resonemanget så måste vi koppla då ett grundprincip bakom människans kognitiva förmåga och tankarna. Det ena är att vi grovt överskattar konsekvenserna av det som ska hända.
Mm.
Det är liksom, det utgår alla terapeuter ifrån.
Mm.
Det utgår liksom psykologin ifrån och det är påvisat på flera olika sätt att vi människor, vi överskattar konsekvenserna av det vi ska tro att hända.
Mm.
Det andra grundantaget som man får göra när det gäller kognitiv terapi, det är att vi överskattar sannolikheten att det vi tror ska inträffa kommer att inträffa.
Mm.
Så vi tror att det blir jättestort och vi tror helt dödssäkert på att det här kommer att hända.
Yes.
Och det är ju en problematik när man har väldigt mycket runt omkring sig.
Mm.
Och väldigt mycket oro och väldigt många olika delar.
Yes.
Och hjärnan blåser upp allt och tror att det ska hända hela tiden.
Mm.
Så har vi en problematik i detta då.
Mm.
Och
det är lätt liksom att det blir så, tänker jag, liksom när man har liksom varit under en oro, stress över en längre tid. Ja. Vi har ju pratat om det tidigare.
Ja.
Att det blir ett högt tempo i kroppen. Ja. Och som du säger, här man tappar proportionen till, till hotet.
Ja. Verkligen så. Vi tappar skyddet står inte i proportion till hotet. Liksom.
Nej, precis.
Och då kan man ju tänka sig att men det är väl bra att ha skyddet då. Ifall att.
Mm.
Ja. Så kan man tänka.
Mm.
Men det är också så att det här skyddet, den här beredskapen kommer ta väldigt mycket energi från dig.
Mm.
Och kommer skapa mycket jobbiga tankar. Ja. Det finns en spin-off på det här som du inte har tänkt på.
Mm. Precis. Och det är ju det liksom många av våra klienter gör.
Mm.
De skapar någon typ av försäkran att ja, men jag säkrar upp här. Ja. Det känns ju bra för stunden gör det ju.
Ja.
Men det löser inte själva problemet.
Nej, precis.
Utan det lindrar och liksom sänker oron just där och då.
Ja.
Men liksom det som orsakar oron är fortfarande kvar.
Ja. Och det där är ju väldigt intressant för att det blir ju också att säkra upp på det viset, att skapa massa skyddsbarriärer och utifallat grejer och liksom sådana här saker, det kan ju utveckla sig till dålig skit.
Ja.
Det kan ju utveckla sig till olika typer av ångest.
Mm.
Det kan utveckla sig till olika former av tvångstankar.
Mm.
Det kan utveckla sig till att det kommer tankar som att jag måste göra mer och mer och mer för hotet blir bara större och större. Och vad hemskt det är att leva under så här stort hot.
Mm.
Det är väldigt svårt att ha roligt när man är satt under sån hård press.
Mm.
Vilket innebär att det är lätt att bli nedstämd när hela vardagen handlar om bara att kontrollera hotet.
Mm.
Och det är lite grann det jag vill komma in på också där just med när det gäller oro och kontroll.
Mm.
Kontrollbehov. Så fort jag hör en människa, en patient, eller på en konsultation bara, som liksom man börjar med när man ska börja hos oss som patient. väldigt stort kontrollbehov. Bra. Mm. Då vet jag. På något vis så behöver den här människan kontrollera verkligheten. Mm. Det går inte för den här människan att släppa kontrollen av verkligheten.
Nej.
Varför? Jag tror att massa grejer ska hända då. Om inte jag är på här och kollar på det här jobbet så kommer det gå åt helvete.
Mm.
Okej. Och då får man ju börja jobba med det.
Mm.
Och börja se, vad är det för kontroll du verkligen behöver?
Mm.
Och vad är det för ansvar som finns på andra sidan? Det kan ju finnas att en arbetssituation där du faktiskt har ett ansvar att kontrollera så att arbetet utförs som det ska.
Mm.
Och då är det klart att du behöver kontrollera det, men du kan inte vara där hela tiden och göra deras jobb, för det hinner du inte.
Nej.
Och det går inte, det var inte det som var tanken.
Nej, precis.
Men ofta är det inte så, utan ofta är det att man måste kontrollera så att skit blir rätt gjort, va?
Mm.
Och det här är ett behov som faktiskt växer ganska snabbt. Och det blir ju kanske inte någon psykisk ohälsa utav det på samma sätt som OCD eller tvång och sådana här grejer. Utan det blir mer en jobbig situation i huvudet där man har en väldigt hård inneboende press på att man måste kontrollera allt.
Ja.
Och att man inte kan släppa, kan slappna av för du måste kontrollera.
Mm.
Så.
Mm.
Så det där är en väldigt vanlig grej. Så att om man då har ett kontrollbehov så kan man utgå för att man har en ganska hög oro också i kroppen.
Det kan man.
Och oro är samma sak som stress. Så jag skulle nog vilja dra en ganska ordentlig röd tråd emellan kontrollbehov och en hög stress inuti. Det brukar inte avvika. Den tråden brukar inte brytas.
Nej.
Det dyker inte upp något annat exotiskt.
Nej.
När vi hör om kontrollbehov.
Nej.
Utan då finns det alltid en situation. Här är det en människa som inte riktigt är trygg i sitt scenario. Liksom.
Precis. Och andra scenarien, det här med kontrollbehov, är ju också många av dem som vi stöter på kan ju inte heller sitta still.
Nej.
Utan man behöver hela tiden göra någonting.
Ja.
Och ibland så är det så att man gör det för att distrahera sig själv. Jag behöver hålla igång nu, jag behöver fixa disken eller liksom bara pilla med något, för då dämpas de här tankarna, känslorna, och jag kan fokusera på det jag gör där och då.
Mm.
Så det är också ett sätt att, som jag lyssnar efter, och att ja, men hur högt är tempot? Behöver du vara igång hela tiden? Eller kan man sitta still och bara vara?
Och just det där är också intressant. För att det beror så mycket på vad som händer på insidan, va?
Mm.
Som du säger. Och just den frågan är väldigt central i terapin. Vad händer på insidan?
Mm.
För olika beteenden kan komma från olika saker.
Precis.
Vi tar det här jag måste fixa.
Mm.
Mm. Bara som exempel. Det här fixeriet, det kan vara att man känner att man måste prestera. Du får inte lov att sitta still.
Precis.
Det innebär att det finns en inneboende press. Du sitter inte still.
Precis.
Utan du kör på här tills det är klart. Du sitter inte still förrän det är klart.
Nej, och det är ju det här med att duga till.
Exakt.
Prestera.
Till exempel. Det andra sättet kan ju då vara då, om det är oroligt.
Mm.
Att man vill inte sitta och känna den här oron. Då är det lätt att distrahera sig och fly från den här tanken. Mm. Vilket är helt okej. Det är liksom inget konstigt. Vi pratar ju ofta om flyktbeteende och det låter ju ofta som ett konstant dåligt tillstånd.
Mm.
Men jag menar på att det är det inte.
Nej.
Det blir dåligt om man aldrig tittar på tanken som kommer. Det blir dåligt om man aldrig processar det som skapar oron.
Mm.
Men att få vila en stund ifrån oron är helt i sin ordning.
Precis, vi behöver inte vara i skiten konstant.
Nej, utan det är helt okej. Okay. Och distrahera huvudet.
Ja.
Det är någonting som jag bankar in i mina patienters huvud också. Behöver inte sitta i det här möget hela tiden.
Nej.
Vi har perioder då vi måste in och dyka för att ta reda på. Men det gör du när du orkar det. Eller när du är klar. Sådär, när du känner till läge.
Mm.
Du behöver ha gjort det här 2 eller 3 gånger innan vi träffas nästa gång.
Precis. Och många av dem vi stöter på är ju också så att när de kommer hit, de vill fixa problemet, de är prestationsdrivna.
Mm.
Och då tänker de att det bästa är ju att jag gör det här till 100% helhjärtat.
Ja.
Och då blir det lätt liksom att de är inne i det 24 timmar om dygnet.
Oh.
Och det gör ju att det blir ännu jobbigare än vad det var från början.
Ja. Och sen finns det vissa combos också.
Ja.
Där det både är flykt och prestation.
Ja.
Där flykten är nödvändig, men prestationen häktar på så att det blir alldeles för mycket.
Ja.
Alldeles för stort.
Mm.
Det är inte ovanligt heller.
Nej.
Att man är väldigt stressad, väldigt orolig, men man har också en perfektionism ådra liksom, att det finns inga övertak på hur bra det här kan bli. Och den situationen, den är på gränsen till ohälsosam direkt.
Mm.
För att det är så svårt att identifiera sina gränser där. Det är så svårt att liksom ha balans i det tillståndet. Att där måste vi vara försiktiga.
Mm.
Sådär. Och det är inte alls ovanligt att patienter har bägge två och lite till. När vi träffar dem så att säga.
Mm.
Och om vi då drar det spåret till träning till exempel då.
Mm.
Ja, men jag vill, Det känns bra när jag tränar.
Mm.
Absolut, för då behöver jag inte tänka på det som är hemma. Nej, skitbra. Men så måste man också prestera top notch.
Precis.
På passet.
Japp.
Och så hade du inte det i dig.
Nej.
Och så är du helt förstörd efteråt. Och sen kommer du hem till den gamle gobe.
Precis.
Situationen.
Den bajsmackan.
Den bajsmackan som fortfarande var kvar.
Ja. Konstigt nog.
Ja,
ja.
Där har vi ju en situation som är väldigt jobbig.
Mm.
Och jag menar på att den behöver man bryta.
Mm.
Det är så. Om man inte går sönder på insidan så är det mycket, mycket möjligt att man går sönder på utsidan.
Ja.
Det är inte alla som blir utbrända.
Nej.
Men stress och den situationen kan ju ha andra inverkningar.
Precis,
också.
Och det är ju där vi jobbar med. Liksom man har oftast liksom ett vattenhål som kanske träningen var här i det här fallet. Men det går inte att använda det vattenhålet hela tiden.
Ja.
För det kommer sina till slut.
Ja.
Vi har kanske ett träningspass i oss om dagen.
Ja.
30 minuter säger vi.
Mm.
Men fortsätter vi och försöker köra 3 timmar på gymmet varje dag.
Mm.
Så kommer det inte gå till slut.
Nej.
Och vi försöker ju då hitta andra delar i det här som skulle kunna ersätta gymmet några gånger i veckan, till exempel.
Mm.
Och då får man ju luska i, men vad är det till exempel, vad är det träningen ger dig?
Mm.
Ja, men det ger mig det här och det här.
Mm.
Kan man hitta det på andra ställen?
Jajamän. Den är bra.
Ja.
Den är väldigt, väldigt bra. För det är ju ofta så man som vi sa från början, man fastnar liksom i en uppfattning om hur saker och ting ska vara.
Precis.
Och jag tänkte på det, vad fan var det förra veckan tror jag. Jag hade några samtal just med se saker på andra sätt.
Mm.
Det skulle jag nog säga är en av mina stora uppdrag mot mina patienter.
Mm.
Och hjälpa dem att se en situation i ett annat ljus.
Mm.
Sådär. För allting verkar ju hopplöst. Man gör samma sak som man alltid har gjort.
Ja, men det är också för att det har ju funkat kortsiktigt. Har det ju funkat på något sätt liksom. Så att det är ju, hade jag haft en pistol mot huvudet och jag visste att om jag gör den här rörelsen så försvinner den.
Ja.
Ja, då hade jag ju gjort det direkt.
Ja, och så är det ju. Och ibland så är det också så att man bara har, det har bara råkat hända grejer.
Mm.
Det har liksom inte... Även om det inte har funkat så har det blivit sättet man har gjort det på.
Ja.
Så kan jag uppleva ofta i hemma då.
Mm.
Alltså med barnsituationer eller sådana här saker. Men det funkar inte. Okej. Okay. Har du testat det här? Nej.
Mm.
Har du testat det här? Nej.
Nej.
Det här då? Nej.
Nej.
Bra. Då har vi någonting att göra här. Det blir perfekt.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt svårt att se skogen för alla träd. Liksom.
Precis, det blir som att man har liksom skygglappar på sig och så bara kollar rakt fram.
Ja, och vilket ju faktiskt själva verket kanske är så.
Mm.
När man har ett väldigt högt tempo, då får vi nog anse att det är skygglappar. Liksom i den utsträckning att man inte kan förändra situationen. Och det är därför man kanske behöver ha någon då och liksom växla några ord med i detta. Att med någon som kan se det här på ett annat sätt.
Mm.
Någon som kan, dels då som vi jobbar med då, strategier för att få ner oron till exempel, men också titta på situationen från ett helt annat perspektiv.
Mm.
Och du oroar dig för detta, okej. Okay. Vad har du för liksom bevis för att det här ska hända?
Mm.
Nej, inga. Bra, då vet vi det. Finns det några alternativa vägar det här ska kunna gå?
Mm.
Ja. Och vad skulle kunna hända istället då? Och det här skulle kunna hända? Ja. Det stämmer.
Mm.
Det här skulle kunna hända.
Amen.
Det stämmer också. Det här. Och även har vi fyra sätt det här skulle kunna gå på. Ingen av de här sätten har varit på det sättet som du har föreställt dig.
Nej.
Så varför ska ditt vara rätt? När du dessutom inte har några bevis för att det kommer att ske.
Nej. För att det känns så.
Det känns så, ja.
Mm.
Och det är ju väldigt intressant. Och kan vi då hjälpa människor att se skillnaden på att det, känsla och bevis.
Mm.
Så gör det väldigt mycket.
Mm.
Jag brukar ställa den frågan till mina patienter. Vad är du rädd för?
Mm.
Och jag är orolig för detta. Okej, oro, stress, funktioner under grundkänslan av rädsla. Vad är du rädd för? För att rädsla och oro, ställer man de två orden bredvid varandra så är oro light och rädsla är tungt.
Mm.
Ja. Men om man det är ju samma sak.
Mm.
Så om man drar ut ordet oro, drar det resonemanget tills det ska bli rädsla.
Mm.
Vad är det du är rädd för ska hända liksom? Då visar det sig att ofta är det väldigt, ska vi säga, det är saker som både jag och patienten kan faktiskt identifiera som små eller osannolika eller nästan på gränsen till fantasifoster liksom.
Ja.
Det kommer naturligtvis kommer inte stå ett helt kontor och skratta åt dig bara för att du inte har lämnat in liksom siffrorna 2 dagar innan de skulle in.
Mm.
Makes no sense.
Nej.
Nej, det kanske stämmer. Ja, precis. Mm. Och i och med att vi kan säga det och kanske till och med skriva ner det så kommer vi också få ner oroskänslan.
Mm.
Då kommer hjärnan att förstå att okej, det här var inte så farligt. Mm. Då kommer beredskapen att kunna sjunka och vi har fått ner oro.
Mm. Det blir ju ett sätt att liksom kliva ut ifrån situationen och kolla på den mer objektivt.
Ja.
Än att ha den där inne i huvudet som bara snurrar runt som...
Exakt. Och det är faktiskt det absolut viktigaste sättet att göra detta på.
Mm.
Och det räcker inte en gång.
Nej.
För man har jättemånga orostankar. Men det här är som vilken övning som helst.
Mm.
Ju fler gånger du har gjort detta, ju lättare kommer det gå.
Mm.
Till slut så kommer hela trycket att sjunka.
Mm.
Och det är, du har nästan svårt att oroa dig för situationer.
Precis.
Förutom de då som där faktiskt kan bekräfta att fuck, det här är någonting att oroa sig för.
Mm.
Jo, men självklart finns de också.
Jaja.
Jag fick den frågan på Instagram. Jag la ut precis den här grejen häromdagen bara. Ja, men om det är någonting som man faktiskt ser är farligt och eller som man måste ta hand om.
Mm.
Skitbra.
Ja.
There you go.
Ja, såklart.
Då vet du ju vad du behöver ta hand om.
Mm.
Men den gången, det är ju inte, utav 100 så är ju den gången som det verkligen är liksom, nu får vi fan växla upp här.
Mm.
Så är det kanske 1, 2, 3 eller 4 utav 100. Det innebär att du har över 90 gånger som du inte behöver må så här dåligt.
Precis.
Och det är ju det någonstans, det är ju dit vi vill komma när det gäller just oron.
Ja.
Att det, naturligtvis, vi människor kommer fortsätta vara oroliga. Mm. Vi är så kodade att vara oroliga.
Yes.
Att det är liksom inget snack.
Mm.
Vi är väldigt, väldigt skygga som djur, va? Men det innebär inte att vi måste vara det dygnet runt, året runt, för allting.
Precis.
Utan vi måste vara det när det är dags. Liksom. Mm. Så tänkte vi.
Ja, och som du säger, det här är viktigt att komma ihåg att det är liksom en träningssak det här.
Ja.
Precis som att vi efter ett pass på gymmet så kan man inte ställa sig i spegeln och tro att någonting har hänt.
Ja.
Eller man kan göra det, men det kommer inte hänt ett skit på ett pass.
Ja.
Precis som att men det händer inte jättemycket.
Ja.
På en gång när vi har övat på det här.
Ja.
Men det har tagit oss ett steg i rätt riktning mot att få det på så som vi vill ha det.
Och det är verkligen så. Det är ju där någonstans som man liksom måste landa.
Mm.
Och det är det jag tror och hoppas att man ska kunna få ut av det här.
Mm.
Det här lilla avsnittet, så att säga.
Yes.
Ja.
Vi säger så,
men, va? Ja, tycker jag.
Ja, första avsnittet av
Rubben Mattiasson, men absolut inte sista och egentligen inte första heller, så sett. Vi har ju bara bytt namn. Men som sagt, Instagram.
Mm.
Jon Rubben heter jag där och Jonathan.Mattiasson heter du där.
Yes.
Och,
när kommer det här ut, vet vi det?
Ja, det kommer ut fredag den 4:e.
Den 4:e?
Ja, det är nu fredag.
Yes. Då kanske vi har ju en kurs som är på söndagen där.
Just det.
Om man är jäkligt snabb.
Man är jäkligt snabb, ja.
Ja, så kommer vi prata mer om just det här med oro, stress.
Stämmer.
Och utmattning.
Jajamän, stress och det är en självhjälpskurs.
Precis.
I det här goda. Och tanken är att man under 3 tillfällen ska kunna få liksom mycket, mycket större, mycket, mer kött på benen.
Mm. Kunskap och börja reda i det här själv.
Ja. Precis.
Så att man liksom börjar äga sin egen situation.
Definitivt så.
Mm.
Det är 3 tillfällen. Och vi, antingen så kollar man då på våra Instagrammar.
Yes.
Eller så mästar oss på annat sätt.
Yes.
Så ja, så ses vi nästa vecka.
Mm.
Tänker jag.
Grymt.
Ja, ha det gott.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.